If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Varmt välkommen till Knatteplock-podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldraskap. I avsnitten får du lyssna på härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen.
Det jag försöker prata om mycket är hur friluftslivet även kan användas för att förstärka relationen mellan pappa och barn.
Denna gång gästas jag av Wahid Demik. Han är trebarnspappa och socionom. Han driver även Instagramkontot som heter Friluftsbaba. Där delar han allt från friluftsliv till föräldraskap i stort. Med sitt konto vill han sprida budskapet om att friluftsliv är enkelt och ett väldigt bra sätt att umgås på som familj. Jag och Wahid pratar om massa saker i podden, bland annat hans syn på pappaskap, varför han vill ha just döttrar och även varför friluftslivet är så bra för relationen mellan barn och förälder. Han ger även lite tips för er som vill komma igång med friluftslivet. Det vill ni inte missa. Här kommer avsnittet. Hej Wahid.
Hej Elin.
Hej. Hur är det läget med dig idag?
Det är bara fint. Det är ganska bra. Själv då?
Ja, härligt. Jo, men det är bra. Jag har haft en lugn förmiddag, för det är mannen som har lämnat idag på förskolan. Så jag härligt. Känner att jag har liksom... Det är en annan feeling i kroppen än när man själv stressar okay. iväg till förskolan.
Om du får liksom mellan 1 och 10, hur är måendet?
Stressnivån? Ja, måendet är nog en stark 8. Det är ändå fredag också. Det ger ju en extra nivå, bara det tycker jag.
Mm-hmm. Stabilt.
Och sen liksom man får börja morgonen lugnt, det är ju väldigt härligt. Ja, men varmt välkommen till podden. Jättekul att du ville vara med. Det är ju faktiskt många som har efterfrågat det, så att... Jätteroligt.
Ja, kul att höra. Mig också, verkligen.
Ja, första mannen i podden.
Första mannen. Hur känns det? Jo, men jag ska försöka axla det ansvaret det innebär.
Det är inget medvetet val från min sida att jag bara varit kvinnor hittills. Men det har bara blivit så. Men det är alltid kul med mångfald och många perspektiv. Så jag är glad att du är här. Du har ju ett populärt Instagramkonto som heter Friluftsbaba. Och där delar du ju allt möjligt kring friluftslivet med din familj. Föräldraskap i stort. Tankar kring ditt ursprung, vi har förstått det som. Och du har ju 3 döttrar då och en fru, eller hur?
Det stämmer bra.
Ja. Hur ser ditt liv ut annars? Vad gör du på dagarna?
Jag är ju socionom i grunden. Så att jag arbetar som socialsekreterare på deltid. Och så gör jag det för att kunna sticka iväg lite tidigare och faktiskt hämta mina barn. Apropå hämtning som vi pratade om precis. Och sen så tillbringar jag en hel del tid i hemmet med mina barn. Och när vi är ute så är vi ute i skogen ganska mycket. Så att, det är väl mest det som mina dagar går till faktiskt.
Kul. Hur mycket lägger du på ditt Instagrammande?
Alltså det är jättesvårt att säga. Jag får ju frågan lite då och då och jag har faktiskt inget riktigt svar. Det är så himla svårt. Ibland kan det vara ganska mycket en specifik dag, sen så kan det vara nästan ingenting någon annan dag. Man kanske inte ens väljer att lägga upp en story ens en dag eller sådär. Och då kanske det inte är lika mycket, men det tar ändå en hel del om man ser över en månad eller så ja. Gör det nog det. Det är några timmar i alla fall.
Ja. Ja, men jag känner igen det där. Det tar ju mer tid än vad man kanske vill erkänna eller vad andra tror.
Ja, eller vad man själv tror nästan.
Ja, det också. Man kanske skulle börja föra dagbok och se. Ja, men bara en story kan ju ta lite tid att lägga upp om det så att man ska skriva någonting till exempel.
Ja, och sen så tänker jag också så här att har någon tagit sig tid och kanske svara på den och kanske har någon fråga eller så där, så tänker jag också att jag i alla fall vill svara på det också. Sen kanske det inte alltid går att hålla så här extremt långa konversationer, men man vill ändå svara och det tar ju också sin tid, det gör det.
Ja, jag håller med. Man vill ju ändå ha att det ska vara en dialog och inte bara kanske en monolog från en själv.
Absolut. Jämt. Ja, exakt.
Ja, men härligt. Ja, men du har ju då tre döttrar som sagt. När blev du pappa för första gången?
Jag hade precis fyllt 26 när jag blev pappa för första gången.
Ja, ganska tidigt i livet ändå för att vara liksom modern tid. Eller?
Ja,
men... var det innan dina kompisar eller var det ungefär samtidigt?
Jag kanske före de flesta av mina kompisar, det tror jag. Men jag hade, alltså det ändå så hade jag haft en så här längtan efter att bli pappa ganska länge egentligen. Så att jag känner att även om hade jag blivit det när jag var liksom 22 så hade det varit kanon det med. Ja, men det är något som jag hade längtat efter ganska länge. Både jag och min fru egentligen.
Okej, så ni visste att ni ville ha barn tidigt?
Absolut.
Har ni varit tillsammans ett tag eller gifta? Eller?
Ja, alltså vi gifte oss när vi var 22. Men sen så brukar jag skratta och säga att vi träffades faktiskt på Lunastorm när vi gick i åttan.
Jaha, gamla goa Lunastorm.
Ja, exakt, precis. Klotterplanket och allt vad det heter. Så att, och sen så har vi hängt ihop sen vi gick i nian.
Vilken härlig historia.
Ja, så att vi har varit med varandra länge.
Och hur var det då att bli pappa första gången? Var det som du hade längtat efter eller tänkt att det skulle vara?
Det var det. Det var det faktiskt. Jag kände så här att jag har ju alltid varit ute i skogen mycket. Alltså även innan barnen och sådär. Och jag kommer ihåg att jag kände under nästan flera år att det enda jag såg i skogen var föräldrar med deras barn. Det var nästan det jag... Och jag längtade själv så enormt mycket till det och det var så här mycket av det som mina tankar kretsade kring alltså i flera år där och
även innan barn så var liksom friluftslivet med familjen mål.
Precis jag längtade väldigt väldigt mycket efter det och jag kommer ihåg med vår första dotter så hade jag installerat en app från Libro tror jag där man för varje dag så kunde man ju se. Men då var det 0,3% som av graviditeten som rörde sig framåt. Och jag kommer ihåg att ibland när klockan var typ 11 på kvällen så var jag uppe en timme till bara för att se den där liksom 0,3% slå över.
Vad härligt ändå. Det måste jag verkligen ge en eloge till. Alltså jag kan bara relatera till mig själv och min egen man. Jag fick ju så här, trycka upp mobilen hans ansikte. Kolla här nu, den här appen, nu ser den så här. Han bara, ja.
Ja, sen så blev det ju blev inte riktigt samma sak med de andra barnen kanske eftersom att man, jag tror att det är ganska vanligt just den biten. Men både jag och min fru längtade väldigt, väldigt mycket efter barn, det gjorde vi verkligen och det var, då fick man den här chansen också att göra allt det där man hade liksom drömt om och jag tror inte jag hade några bilder kring att allt bara skulle vara fantastiskt eller man visste att men det kommer en tuff och jobbig tid men det är ju den tiden jag längtat efter. Det blev som jag hade tänkt mig, alltså väldigt, väldigt mycket blev som jag hade tänkt mig.
Det känns lite som att du liksom såg det som att livet skulle börja med barn. För ibland kan jag känna att många tänker tvärtom. Att man ska hinna leva så mycket innan man får barn. Och det kan man ju se på olika sätt såklart. Men när jag hör dig prata blir det lite så här, men det låter lite som att du väntade på att det skulle börja någonting annat.
Ja, alltså jag hade typ, i mina sena tonår så hade jag en blogg faktiskt. Och så den är bortplockad.
Okay. Ingen idé att leta efter den nu då?
Nej, precis. Men där så hade jag faktiskt ett inlägg när jag var 18 eller någonting. Och så skrev jag om det, att jag längtar.
När du var 18 år?
Efter det. Så att jag, så jag har, det har varit med mig länge.
Jättehärligt. Uppfriskande tycker jag att höra faktiskt. Vad tycker du om det här med att flera barn, var det störst omställningen går från 1 till 2 eller från 2 till 3?
Från 2 till 3 upplever jag. För att men då blev det verkligen, vi hade ju ändå en viss, det är 3 år, nästan exakt 3 år och 3 månader mellan vår äldsta och yngsta. Så däremellan så kom jag en till också. Så att, och på något sätt så hade vi ändå, vi kunde ha varsitt barn, om man säger så. Kunde ta äldsta och min fru yngsta. Och vi hade också börjat komma in i det här att man kände sig lite tryggare med att ha båda samtidigt och att den andra kunde göra någonting annat. Och ja, man hamnade där lite. Sen så bara...
Det var utnumrerat.
Ja, så blev det mycket svårare. Och jag kommer ihåg, sen hade vi verkligen en svår tid där i början, för att vi alla blev sjuka. Vår tredje fick RS viruset och jag blev sjuk, hade den värsta hostan jag någonsin haft i hela mitt liv, och de 2 äldsta blev också sjuka, så att det var verkligen jätte, och jag kommer ihåg att mina föräldrar tog nog dem under en helg, de 2 äldsta, och då sov jag från 6 på kvällen till 6 på morgonen 2 dagar i rad.
Hade lite att ta igen där då.
Ja, precis. Och det enda som inte blev sjuk var min fru då. Ja, faktiskt.
Superimmunförsvar.
Hon förblev sjuk. Japp, typ så.
Ja, men härligt. Man hör ju att 3 barn, då är man lite utnumrerad helt enkelt. Men det är ju fantastiskt med en stor bullrig familj, kan jag ändå tänka mig.
Ja, det är rätt trevligt. Nu har de ju blivit lite äldre. Yngsta är ju 4 här nu, 4,5. Så att vissa saker lägger sig och ja, man hittar lite andra rutiner och det blir en annan lunk helt enkelt på ett annat sätt och lite stabilare.
Men, och du har ju då 3 döttrar. Hur är det att vara pappa till 3 döttrar? Tänker du på det eller liksom, att det är just 3 döttrar?
Alltså jag så här på riktigt nu. Jag är muslim. Och jag har också innan vi fick barn verkligen så här bett Gud om 3 flickor. Det är det jag har önskat. Och jag har fått det.
Det är ju galet.
Ja, jag minns när vi var på ultraljudet då, när min fru var gravid med vår yngsta och vi väntade och jag var så här bara, låt det vara en flicka.
Sa du det högt eller var det liksom någonting du höll in?
Men min fru visste vad jag tänkte kring det. Sen är det klart att man bara tänker att man vill bara ha barn som mår bra. Alltså, hade inte blivit arg om jag hade fått en sån. Men jag blev jätteglad när de sa också att det ser ut att vara en flicka här, så blev jag superglad. Liksom. Jag vet inte, jag ser mig som en så här flickpappa. Jag vet inte vilken typ av pojkpappa jag hade varit.
Men min man ser likadant. Han är också så, flickpappa. Liksom. Men är det därför du vill ha döttrar? För att du ser dig som en flickpappa? Eller finns det någonting annat där?
Jag vet inte, bara någon känsla som har funnits där. Sen har vi väl haft tankar innan, så tänkte vi kanske, det hade väl varit ganska mysigt med fler barn än 3 också. Men någonstans får man också ta sitt förnuft i fånga och bara... 3 är ganska mycket att rådda i också. Och man har de förutsättningar man har i livet. Och för någon så är det kanske lättare. Någon kanske kan ha liksom 9 och fortfarande ha en fungerande vardag och sådär. Men 3 kändes
rätt lagom. Who knows? Nej, okay.
Jag tror inte det, men man vet aldrig vad som händer i livet.
Ja. Liksom. Ja, men du nämnde att du är religiös, muslim. Kommer det från familjen eller är det någonting du blir på äldre dagar?
Alltså min familj har varit ganska ett ljummet religiöst hem, om man säger så. Det har inte varit sådär särskilt liksom praktiserande religiöst. Nej, det har det inte varit. Utan det är väl att jag mer själv personligen har sökt mig till religionen. Ja, sena tonåren eller början där av 20, när jag var 20-21. Så valde jag att gå den vägen i livet, om man säger så. Men det är inget som jag har... man säga, fått hemifrån så jättemycket. Så här, har jag alltid identifierat mig som muslim. Så här, det är ett muslimskt hem eller sådär. Men det, ja, har inte varit det viktigaste eller någonting väldigt centralt i vårat, eller i mitt föräldrahem.
Din fru då, är hon också religiös? Eller? Mm. Så ni delar det?
Ja, det gör vi.
För du är född i Bosnien, eller va?
Ja, jag är faktiskt född i Serbien.
I Serbien, förlåt.
Yes, och nej, ingen fara. Och jag är född alltså, typ 200 meter från den bosniska gränsen.
Ja, ah, okej, okay, det var inte helt fel.
Nej, exakt. Jag brukar ibland när folk säger, men hur eller vad? Jaha, men du är inte serb, men du är inte bosnier för att du säger. Så brukar jag ibland säga så här, jag är typ, tänk Kalle Karlsson med svenska föräldrar. Han pratar svenska hemma, han har svenska traditioner, allt är svenskt, men han är född i Norge 200 meter från den svenska gränsen.
Ja, då förstår jag.
Typ så.
Då kan man relatera. Ja. Ja, men härligt. Ja, och när kom du till Sverige? Eller när kom ni familj till Sverige?
Vi kom hit 92 på nationaldagen faktiskt.
Ja, en väldigt
bra dag att komma till Sverige. Och jag var 2 år och var jag 8 månader. Så att lite, ja, rätt liten.
Ja. Vad tar du med dig ifrån liksom, ditt ursprung in i din person? Det kan ju vara svårt kanske att säga konkret, men känner du att liksom, det är någonting annat där som ditt ursprung har gett dig?
Ja, alltså Maria Borda som du också har haft med i podden la faktiskt ut ett inlägg på sin Instagram där hon frågade sig om ni hade fått leva 3 parallella liv. Vad hade ni gjort i de liven då? Sådär. Och jag tänkte själv, eller jag skrev det också så här, jag vet inte, liksom 3 vet jag inte riktigt, men hade jag haft 1 bara där jag bara hade fått, jag bara gör något som jag verkligen vill, men då hade jag flyttat tillbaka, jag hade bosatt mig i min morfars hemby Bergen, jag hade rustat upp hans föräldrahem, hans barndomshem som var vårt landställe innan kriget, och jag hade sett till att rusta upp och förvalta och ta hand om det som har förfallit, som har glömts bort idag, och tittat på de bergen och den natur som mina förfäder tittat på. Det hade jag gjort. Ja, och den känslan är väldigt, väldigt stark i mig, och jag typ ja, jag kan nästan typ börja gråta, börja tänka på det nästan. Och ja, det är en viktig del av mig.
Men tror du att ni kommer ha någon typ av bostad där i framtiden?
Jo, men vi har ju en lägenhet i Sarajevo då, i Bosniens huvudstad, och så, så att vi har ju en förankring på det sättet där nere också. Och jag har faktiskt, nu är det ju bara så här, det är en dröm och det finns massa problem med att få det att funka, och det kanske inte är så hållbart. Men jag har en släkting som har ett nyrenoverat hus i den byn. Hans hus brändes upp då under kriget, och så fick han ett bidrag för att bygga upp huset. Så att det är liksom helt renoverat och sådär. Men han är gammal, han är inte där, hans barn har ingen lust att vara där. Att det här huset kommer ju bara att förfalla om ingen tar hand om det. Och jag har faktiskt skickat iväg en förfrågan via min mamma. Så här, vad hade han velat ha för det huset? Jag vill bara veta.
Vad spännande. Vilken cliffhanger.
Ja.
Får vi se hur det går med det där?
Ja, vi får se vad som händer där. Men det är en dröm. Ibland känner jag så här att den är inte realistisk. Ibland känner jag att jo, jag skulle ju kunna, men... Ja, vi får se.
Jag hoppas i alla fall att det blir någonting av det. Drömmar ska man ju försöka förverkliga.
Det tycker jag också.
Hur mycket får dina döttrar ta del av både liksom det kulturella ursprunget men också religionen och så vidare? Hur mycket tar du in det i föräldraskapet?
Ganska mycket. Alltså så mycket som det är en del av mig.
Det låter ju logiskt.
Ja, sen så är det väl också så här att jag har ju vuxit upp med 2 föräldrar som har haft bosniska som första språk, som ett absolut modersmål, och det är det som har pratats hemma. Så är det ju inte för den här generationen som jag tillhör. Även om jag pratar flytande bosniska så har jag haft svårt att bara gå in på typ universitetet i Bosnien och prestera på en nivå och skriva en C-uppsats på bosniska. Nej. Det hade jag inte fixat. Alltså,
det är inget talspråk du har då, menar du? Eller?
Ja, exakt. Och mitt skriftspråk är ju inte av samma kvalitet, om man säger så. Och ordförrådet är ju inte det samma jag har på svenska heller. Sådär. Mina döttrar kommer absolut att prata sämre bosniska än vad jag gör. Och det är ju lite det som sker när man befinner sig i...
Men du pratar bosniska med dem alltid eller blandar?
Nej, inte alltid. Nej. Vi blandar en hel del. Så att det är både svenska och bosniska. Och det är lite det som händer när man befinner sig i diasporan. Så där, de svenska migranterna som lämnade Småland och Dalsland och allt det där på 1850, 60, 70-talen. Där försvann ju svenskan ganska snabbt och de heter Lundberg och Åkerström och allt det där. Har glömt svenskan. Så att det är ju en väldigt naturlig process. Det är ju det som sker alla egentligen, såvida man inte lever i ett väldigt, väldigt avskilt samhälle där man får extremt lite intryck från det övriga samhället och sådär.
Men det är ändå en väldigt fin gåva att kunna ge sina barn att med ett till språk. Jag vet att jag hade min bästis när jag var liten, hon hade en persisk pappa. Jag var så avundsjuk på att de kunde liksom prata sitt egna hemliga, för mig var det hemligt då. Aha, språk
det.
Liksom.
Precis.
Men jag tycker verkligen att det är en fin gåva att kunna ge till sina barn.
Ja, och jag är väl lite så här, hur mycket av den gåvan kommer jag att kunna ge dem? Det är där jag är lite så här, jag är rädd att mina döttrar i framtiden kommer att vara besvikna över att vi inte pratade mer bosniska, att det inte upprätthölls ännu mer. Och man försöker göra det man kan och ibland så kanske man gör verkligen det man kan och ibland gör man inte det, så att man har själv förbättringspotential där. Så det är väl en liten sån här grej som jag ibland känner att...
Är det en liten dåligt samvete puck?
Ja, ja, absolut.
Ja, jag ja. Man har ju några sådana, tyvärr. Det hänger med föräldraskapet.
Japp.
Men om vi ska prata lite friluftsliv. Du och din familj verkar ju spendera mycket tid i naturen. Och du gjorde ju det uppenbarligen även innan familjen. Vad är det som är så härligt med friluftsliv, tycker du, med familjen och allt kring?
Alltså äventyr. Jag älskar äventyr. Jag älskar den här känslan av att vara där ute och ha naturen runt omkring mig. Och jag säger alltid det, så här, man behöver inte åka till Alaska och typ slåss med björnar för att få uppleva äventyr i naturen, utan ta sig ut i närområdet och vara med på de här små äventyren. Och är man uppmärksam så kan man se en hel del saker i just närområdet också som är spännande. Liksom, oavsett om det är något djur, det är någon orm som kommer fram eller om det är fåglar som håller på med något speciellt eller trädens utveckling och hur de ser ut olika årstider. Och, ja, men på något sätt så här, längtan efter äventyr har väl gjort att jag har alltid tyckt om naturen, friluftslivet, och sen har jag velat ta med min egen familj på det också och låta dem uppleva en del av det med.
Finns ju någonting äventyrligt, tycker jag, att liksom bara ge sig ut, kanske inte ha en plan, utan så här, allt är möjligt på något sätt. Så det kan jag, även fast jag själv inte har varit med något speciellt friluftsliv än, så kan jag ändå förstå känslan på något sätt. Och speciellt när man har med sig barn så ser nästan allt som ett äventyr, så blir det ju verkligen de små sakerna äventyr också.
Ja, verkligen. Och det blir så här... Allting för dem. Ja, men jag kommer ihåg när vi tältade första gången, och för en vuxen så kanske det kan vara, har man tältat 100 gånger så är det ju fortfarande kul och spännande. Man gör ju det. Men det är kanske inte den här wow-upplevelsen alla gånger som man hade första gången. Men för ett litet barn så är det ju det. Alltså, det är ju på riktigt en helt ny värld för dem som öppnas upp. Bara, va? Sova i en skog?
Inte i sängen.
Inte i sängen hemma, utan så här, sova där och bara vakna upp där, och första klivet ut ur det som skulle varit en säng är liksom ett liggunderlag, och sen är du ute i naturen. Det är ju sjukt roligt för dem.
De gillar det, alltså. De, det är inte så att ni behöver dra med dem, utan de tycker att det är kul.
Nej. Ja. De tjatar. Och de vill jättegärna ha så här, egen tid också. Så här, men pappa, kan vi åka iväg, bara jag och du? Det säger typ alla.
Vad mysigt ändå.
De vill ha den egen tiden såklart. Och det försöker vi ordna så att man är iväg och tälta med en av dem bara. Och sen nästa gång så kör vi den andra. Och...
Ja, jag tror att det verkligen finns någonting bra där med barn och naturen. Och verkligen att man får komma nära naturen. Speciellt om man bor i en stad. Att man inte bor på landet eller sådär. Jag var lite, vi var ute och seglade väldigt mycket med mina föräldrar. Det var liksom en annan miljö. Det var inte skogen, men det var havet. Och vi kunde ju vara liksom i naturhamnar och där det liksom inte var något annat folk. Och också så här känslan av på morgonen och krypa ur båten. Och så här, det är bara blankt vatten och man ska få äta frukost. Och det är verkligen, det är ju så mysigt, verkligen.
Ja, Ja, men verkligen, verkligen. Jag börjar le bara jag hör dig berätta om det. För att det är just det där. Och så här, kunna vara lite ensam i det också. Att inte befinna sig tillsammans med massa andra personer heller. Utan att man är ensam där ute och har det gött.
Ja, och inte kanske vara så här uppkopplad som man alltid är annars. Utan faktiskt vara lite mer här och nu, kan jag tänka mig.
Ja, väldigt många gånger har man inget val heller. Teckningen försvinner.
Ja, men precis.
Nej, borta. Så man kan ändå inte göra något.
Men det här frågan får du säkert jätteofta. Men, för jag själv är ju då inte någon friluftsmänniska. Eller som jag kanske är det, bara jag inte upptäckt det. Vem vet. Jag kan känna att det känns lite så här övermäktigt att jag ska så här köpa massa gears eller så här tält och det ska vara fina kläder och allt, men allt möjligt liksom. Jag tänker säkert helt fel, men det är min fördom, jag säger den högt. Att det är mycket prylar och saker man ska kunna. Men hur tänker du kring det? Vad behöver man egentligen? Hur kommer man igång? Vad är liksom dina bästa tips?
Ja, alltså jag säger alltid att man behöver ingenting. Alltså verkligen ingenting. Det är bara att packa en ryggsäck. Och jag tror att de flesta har en ryggsäck. Och det behöver inte vara någon fjällrävens ryggsäck. Liksom 35 liter som kostar 4 000 någonstans. Utan bara en vanlig ryggsäck. Packa med några mackor. Ta er ut i skogen. Gå en promenad i skogen. Alltså bara gå en promenad. Det som är så fantastiskt i Sverige är att vi har massa naturreservat. Alla kommuner. Och det finns ganska... Ja, men det finns leder och spår som är vandringsvänliga och promenadvänliga. Så att man kan gå en slinga i skogen bara, sätta sig på halva vägen, äta sin macka och fortsätta hemåt sen. Alltså att man bara börjar där, så här, gå ut i skogen med macka. Du behöver inte köpa massa tält och liggunderlag och sovsäckar och stormkök och allt vad det kan vara, stora knivar och yxor och ja, ingenting. Utan bara gå ut och gå i skogen och käka en macka. Och det är friluftsliv.
Ja, det känns ju väldigt liksom görbart.
Ja, det är friluftsliv i allra högsta grad.
Ja, men jag blir inspirerad. Jag ska göra det.
Ja, och gör man det några gånger så kanske man också ser så här att men det här var kul. Men okej, men vad händer om vi så här går av den stigen? Den där stenen ser väldigt fin och stor och spännande ut. Liksom. Kan man kolla bakom den? Och så kan det bli att man vill upptäcka fler saker själv. Och så kan det bli lite roligare och roligare. Man kanske kan sikta in sig på ett vindskydd nästa gång. Ja, men nu när vi går ut så vi har ett vindskydd hyfsat nära. Där har vi aldrig varit. Men vi åker dit och så äter vi mackor där och så åker vi hem till exempel.
Just det, så känna lite med tiden vad det är man behöver och vill.
Ja, exakt.
Bra, det är ett bra tips. Så det inte känns som att man ska liksom bestiga ett berg bildligt talat varje gång man ska ta sig ut.
Det behövs inte.
Jag har ju fått en del följefrågor till dig, som jag antar kanske kommer båda från våra följare. Både. Men jag tänker att jag väver in dem lite här nu för att vi ska hinna med. Och nu pratar vi lite om friluftsliv och det har ju såklart kommit en del frågor kring det. Vad tänker du är det viktigaste man ska ha med sig i sommar när man är ute i naturen med barn? Du sa ingenting, men finns det någonting man måste ha med sig, tycker du?
Jag tänker ändå så här att när barnen är mätta och inte är törstiga och inte blöta och våta, så brukar det mesta rulla på bra. Så alltid ändå så här, matsäck, något att dricka och kanske ett klädombyte till barnen. Det blir inte så jättemycket kläder nu under sommartid och speciellt om det är varmt ute. Och, ja, det är inte så mycket, mycket kläder, men just de sakerna, bara se till hela tiden så att barnen är mätta. Och även om de är mätta så funkar det jättebra med sig lite snacks. Alltså bara något att kunna pusha dem lite extra med ibland. De kanske inte vill gå längre eller sådär. Så kan det underlätta med lite snacks. Så vatten, mat, lite snacks, klädombyte. That's it. Det tycker jag är viktigt.
Och vad har du för tips på snacks man kan ta med sig som enkelt?
Russin brukar funka ganska bra. Ibland när vi är ute på lördagar exempelvis och kör lördagsgodiset så tar vi med det ut. Så att vi har den biten. Att vi kör lördagsgodis utomhus och då är de väldigt taggade till att
förstår det.
Springa runt och sådär. Så att en sån grej kan ju vara att man tar och lyfter lördagsgodis ut, särskilt om man är ute då på lördagarna. Men russin, lite nötter kanske och sådär. Det väger inte mycket, lätt att få med sig och funkar rätt bra.
Om man vill göra ett mer matigt mellanmål, vad har du för tips då? Om man ser att man har med sig någonting man ändå kan tillaga i, vad kan man göra då? Eller middag, du behöver inte ha mellanmål, det kan vara något annat.
Ja, alltså jag pratar alltid om pannkakor, världens bästa grej. Så antingen så kan man ta med sig färdiga pannkakor och käka det. Vill man tillaga det ute så går det alldeles utmärkt att göra det på stormkök. Det funkar även om man har någon liten stekpanna och man vill göra det över öppen eld och det finns någon eldstad där ute där man är. Så att det funkar klockrent att ta med sig färdig smet och bara steka när man väl är där ute. Men likväl då som det funkar klockrent att ta med sig, bara steka det hemma så tar man med sig det. Så att pannkakor är verkligen, det är min favorit i alla fall. Eller vår favorit.
Ja, ja, men det är ett grymt tips. Det är ju, de flesta gillar ju det också, så det känns som ett säkert kort.
Ja, exakt. Pannkakor, lite sylt och that's it.
Ja, det är jättebra tips. Om vi skulle prata lite ålder på barnen, så när började ni ta med barnen i tält och sådär? Eller körde ni det som från spädbarnstiden? Eller när började ni ta med?
Alltså ganska...
Man ska tälta,
ja,
tänker
precis.
Jag.
Ja, men ganska tidigt ändå. Jag tältade själv med dem, minns jag, första gången när de var 4, 3 och 1,5. Då var min yngsta 1,5 när jag tältade själv med dem. Jag brukar också säga, det är en ganska vanlig fråga, så här, när är barnen redo? Då säger jag alltid, de är redo när du är redo. Det spelar ingen roll om barnet är 3 dagar gammalt eller 3 månader eller 3 år. Utan det är lite så här, när du känner att du är redo, du klarar av att ta med dina barn, du känner att du kan ge dem det de behöver när ni är där ute, så är det bara att köra på. Alltså, vill man lämna BB och åka ut och tälta?
Ja,
ja, precis. Man väljer själv. Så att när man själv är redo så är det bara att köra. Det finns ingen så här ålder. Sen är det klart att vissa saker blir lättare med en 6-åring än med en 6-dagars. Men man väljer lite själv där. Det finns inget för tidigt. Och är det så att någon säger att nej, men vadå, du kan väl inte tälta med din 1-åring? Det är ju så här, lyssna inte på det. Kör. Vill du tälta med din 1-åring? Gör det. De kommer gilla det.
Ja, men för det är någon som frågar här, just tälta med 9 månaders. Vad ska man tänka på då? Är det bara som vanligt, se till att de har någon bra ställe att sova på?
Ja, men exakt. Och jag tror att det är 9 månaders som kanske ammar. Det är ju inte alla 9 månader som gör det. Är nog lite enklare ändå än en 9 månaders som inte gör det. För då finns ju maten väldigt, väldigt tillgängligt. Annars så behöver man ju kanske tänka på att koka upp vatten och i tid och vara lite förberedd kring det och sådär. Så jag tänker att det kan bli lite enklare, lite svårare beroende på om barnet ammar. Men det är ju inte för tidigt, en 9 månaders. Nej.
Jag tänker på blöjorna mycket. Men det kanske inte är något problem. Man får ta med sig.
Nej, det är bara att, ja, exakt, det är bara att ta med sig dem tillbaka.
Vi går raskt vidare och lämnar friluftslivet ett tag, tänker jag. För någonting som du också pratar om på din Instagram är ju det här med föräldraskap. Och kanske en del pappaskap, om vi nu ska skilja på det. Och något som jag tycker du lyfter på ett väldigt bra sätt är ju det här, generellt talat då, lite låga ansvaret eller engagemanget hos många pappor idag. Sen är det inte det hos alla pappor, så om du lyssnar och är en pappa och är superengagerad så är det inte, så kan du inte ta åt dig. Men det är ju många pappor som är mindre engagerade i vissa frågor i alla fall. Hur tänker du kring det här och liksom vilka frågor är det du brukar lyfta kring det?
Det jag försöker prata om mycket är hur friluftslivet även kan användas för att förstärka relationen mellan pappa och barn. Jag tror att det finns så himla mycket i det här med att, och nu gled jag över till friluftslivet, men jag tror att det finns så himla mycket i det här att man löser problem tillsammans, man slår upp det där tältet tillsammans, man blir smutsig tillsammans, man sitter på marken tillsammans och kanske äter och man kanske skadar sig lite och ja, men får något litet skrapsår och man hjälps åt med det i naturen. Och det finns så mycket, men nu behöver vi ved till liksom brasan, nu samlar vi ihop det tillsammans. Alltså att man kommer varandra nära på det sättet som man kanske inte alltid får så många möjligheter till i så här, det här livet som bara svischar och rusar förbi. Och jag tror på något sätt att det är det man behöver satsa ganska mycket på. För gör man det, alltså lägger man ner den här tiden och faktiskt skapar den här relationen till sina barn, Ja, då kommer nog det mesta andra bara av sig själv, tror jag. Eller en väldigt, väldigt stor del av det. Och vi vet ju att barn år efter år säger att de vid frågor, problem, någonting händer, så pratar man med mamma först. Sen så pratar man med kompisar. Sen så pratar man med liksom mormor, sen så pratar man med, jag vet inte, tanten i kiosken. Nej, men du förstår vad jag menar. Ja, och så ska det inte vara, utan varför ska pappa inte komma först? Eller vara i paritet med mamma där? Och jag tror att det egentligen bara handlar om, eller väldigt, väldigt stor del av det handlar om tid. Alltså hur mycket tid man lägger ner, och att man inte kanske förringar den här tiden där man kanske inte gör särskilt mycket speciellt. Att den tiden är jätteviktig, och det måste man inse, tror jag. Och det är den tiden som mammor lägger ner, utan kanske att alla gånger fundera på det heller. Så bara de här tråkiga vanliga dagarna, det inte händer så mycket. Men är man runt varandra, så skapar det någonting ändå. Och det är lite där också så här med friluftslivet, att det är inte action hela tiden. Att man är igång och så här. Ibland så bara kan man sitta på marken och bara titta och ta det lugnt, och man gör inte så mycket. Och det är inte så att jag leker med barnen hela tiden när jag är ute. Ibland så kan jag bara sitta med en bok om jag är ute med dem ensam, och de springer runt och leker. Men vi är ändå tillsammans.
Och man är kanske ändå närvarande på något sätt, man är inte någon annanstans i huvudet.
Ja, men exakt. Och jag tror att det där är så himla viktigt för att det ska kunna bli någon skillnad. Och skillnaden är inte för någon annan än för dig och dina barn.
Alltså,
det är det faller tillbaka på något sätt. Att det är där skillnaden blir.
Jag gillar verkligen det där perspektivet med det vardagliga. Att, som vi pratade om innan, du och jag, och som jag vet att du har skrivit om, just det där med att man kanske man springer på i vardagen och inte gör de vardagliga sakerna, och sen så tänker man att man ska ta igen det på något sätt med en dag, liksom, om en vecka, och liksom trycka in all liksom tid då med varandra istället för att liksom göra det då och då.
Ja, exakt. Och jag tror att man, jag vet inte om det låter lite hårt, men ibland vill jag nästan bara säga, men glöm det. Det är inte så det funkar riktigt, utan att ja, den där veckan när man åker utomlands, visst, det är jättekul, det är jättebra, men den kommer ju inte skapa det där som du kanske tror och hoppas på att det kommer skapa. Att komma varandra närmare, det krävs ju tid, och allt som vi vill bli bra på något sätt behöver ju lägga ner tid på. Vill man bli bra på fotboll, så behöver man spela väldigt mycket fotboll, både intensivt och väldigt lågintensivt, och ja, men mycket helt enkelt på olika sätt så där. Vill man bli, jag vet inte, fysiker, så krävs det ju en arbetsinsats för det också. Man behöver göra olika saker och bli bra på det och sådär. Och det tänker jag, det är precis samma sak. Vill man ha en god och nära relation med sina barn, så gäller det att lägga ner den tiden. Gör man det, så ökar ju chanserna för att det ska bli bra, tror jag.
Nej, men det är en viktig poäng faktiskt, att tid är viktigt. Man måste lägga ner jobbet på något sätt för att få utväxling på det. Och det är ju så, som du säger, man gör ju det för sin egna skull och för sina barn. Det är ju det man vill.
Ja, inte för att så här, mamman till mina barn säger, nu borde du lalala. Det är väl strunt samma egentligen så, utan det handlar ju om vad får det för konsekvenser? Vilka positiva, vilka negativa konsekvenser kan det få av att fortsätta så här? Vilka positiva, negativa konsekvenser kan det få av att göra någon förändring? Och jag tror att sätter man sig bara ner och tittar på det och känner efter, så är det ju inte så mycket snack egentligen, utan man vet vad som är bra, tror jag.
Men jag tror att man behöver påminnas om det i alla fall. Jag tror att det är viktigt att sådana konton som ditt finns, för att jag tror många pappor, alltså det finns ju fortfarande normer och liksom så här, som gör att man har vissa tankebanor och gör på vissa sätt, tror jag. Och att liksom påminna sig själv om att det där är bara ett påhitt liksom. Du kan ha en lika fin relation med dina barn som mamman har, till exempel. Nej, men jättehärligt tycker jag. Och vi har ju också fått lite frågor kring just föräldraskapet. Här är någon som frågar till exempel, har du några ord till en pappa som vägrar vara föräldraledig? Kanske lite samma svar.
Ja, men lite så. Man får ju se så här, varför vägrar man vara föräldraledig? Men jag tror att i grund och botten så vill alla föräldrar, eller 99,99% av alla föräldrar vill vara nära sina barn, älska sina barn, vill ha en bra kontakt med sina barn, och där så måste man lägga ner en viss tid, och ju tidigare man gör det här desto bättre. Man kan inte ignorera ett barn i 17 år och sen tro att det är att det kommer växa fram en livslång kärlek och vänskap. Så det sker inte, utan ju mer man kan göra desto tidigare desto bättre, tror jag. Och att man funderar just över de här bitarna. Men om jag inte lägger ner tiden, hur ska jag bära mig åt? Det tänker jag är viktigt för alla föräldrar att tänka på, men kanske särskilt pappor.
Ja, precis. Vad får det för effekter egentligen om jag inte är ledig och spenderar tid med barnen? Vad skulle du säga att ditt största ansvar är i ditt föräldraskap? Stor fråga. Kan du svara på det?
Ja, precis. Nej, men en del av det som jag tänker så här, som en självklar sak, det är ju naturligtvis att ge mina barn de redskap de behöver för att faktiskt kunna klara sig ensamma sen i livet. För att de behöver leva sina egna självständiga liv. Jag kommer inte leva för evigt heller. Ingen vet hur länge man själv kommer att leva. Och att ge barn förutsättningar för att kunna göra så många val, alltså bra val i sina liv som de bara kan göra. Det tror jag är jätteviktigt. Och också så här att lära barn att jag kan välja att vara snäll, och jag kan välja att låta människor att inte utnyttja min snällhet. Det är den grejen tycker jag också är jätteviktig. Att man
sätta gränser för sig själv.
Förstår, ja, precis. Förstår var ens gränser går. Och att man har möjlighet att upprätthålla de gränserna också. Det tror jag är det är en sak man behöver ha här i livet. Tror jag.
Ja, det är en viktig kombination där. Var snäll, men inte låta andra människor köra över för det. Sen är det också någon som frågar om hur du upplever synen på den muslimska pappan. Stereotypen. Jag känner inte till den då, så du får gärna förklara. Finns det en stereotyp, tycker du? Eller
ja,
vad kommer frågan ifrån?
Ja, jag vet inte. Kanske att det finns någon tanke om en så här, jag vet inte, typ hård, kontrollerande pappa, om det kanske är det som man tänker på. Det kanske är den stereotypen som ligger närmast till hans. Jag vet inte. Och ja, nej, jag vet inte. Jag tänker att först och främst så är vi ju människor, och jag tror att många överskattar nog alltså religioners eller ideologiers eller andra sakers inverkan på människor. jag tror att många ofta överskattar det och tänker att ja, men på grund av det så blev det så här. Och på något sätt så bortser man från det här som vi ändå, från de människor vi är i grund och botten. Alltså just det här med att jag tror att alla som har flera barn känner igen det, att men vänta lite, vi har försökt uppfostra dem på samma sätt och de har levt i samma hem och de har allt det där, men de är så sjukt olika ändå. Och jag tror att det är det där man inte får glömma bort, att människor har sina egna saker för sig på gott och ont, och att det och ens upplevelser, ens barndom, det är så mycket annat som formar det under livet, mer än bara någon typ av ideologi eller religion eller vad det än kan vara för någonting egentligen.
Det tror jag också. Jag tror att ens bagage är nog väldigt dominant i ens föräldraskap på något sätt, vare sig man vill eller inte.
Ja, absolut. För det är så mycket instinkter som föräldraskapet också handlar om. Och de negativa instinkter, och de jobbar man ju inte bort bara så där heller, utan det krävs ju mycket arbete.
Först och främst insikt, och det har man ju inte alltid. Ja, men härligt. Du, skulle kunna prata om det här i all evighet? Jag har många frågor kvar. Det får bli en till podd helt enkelt. För nu börjar ju tid där inne.
Bara bjuda in mig så kommer.
Ja, härligt. Nej, men vi har fått väldigt härliga frågor. Vi har fått en del frågor om chips och dipp, men jag tänker att vi glömmer den. För att jag vet inte vad det handlar om riktigt. Och jag såg någonting på din Instagram nu att du inte ville prata om det mer.
Nej, jag har pratat så mycket om chips och dipp. Jag förespråkar chips utan dipp. Jag förespråkar att man ska uppleva livet som det är. Och inte liksom blanda det med massa dipp och så. Men Det tar vi nästa podd.
Det är icing on the cake, tänker jag. Men det... ja, vi får höra nästa gång, helt enkelt. Nästa podd blir om chips och dipp. Jag lovar.
Yes,
du tar alla de frågorna. Ja, men stort tack till dig, Wahid. Så ja, kanske vi ses en till gång i det här formatet. Ja. Vem vet?
Kanske. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja, jättekul.
Och tack till er som lyssnar. Vi hörs nästa gång. Hej.
Hej då.
Innan ni lägger på vill jag flika in här igen. Detta var faktiskt sista avsnittet för den här säsongen. Och jag vill passa på att tacka alla er som lyssnat och hoppas att ni vill hänga med även till hösten igen. Har ni önskemål på gäster så får ni jättegärna mejla mig på info@knattepodd.se. Hoppas att ni får en magisk sommar.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.